Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till Uppdrag Hälsa, en podd från tidningen Hälsa. Jag heter Maria Torshall och jag är chefredaktör på Hälsa.
Och jag heter Annika Dopping.
Idag har vi en ny gäst i studion och det är Hanna Angerud som är pressekreterare och politisk sakkunnig på Svenska Akupunktörförbundet. Du företräder ju en av de komplementära metoder som faktiskt är godkänd och finns inom den svenska sjukvården, som har blivit rumsren.
Fast det är en sanning med modifikation. Därför att i Sverige så rör vi oss med ett begrepp som kallas akupunktur. De flesta har ingen aning om att det egentligen är olika saker. Det som man generellt kallar för akupunktur inom den svenska sjukvården är egentligen transkutan stimulering. Det vill säga att man sticker en nål genom huden och stimulerar för att få en effekt. Nervändarna ska reagera. Det är inte alls samma sak som akupunktur, där man jobbar med ett helt system för helhet i kroppen. De som jobbar med den här transkutana stimuleringen har en utbildning på bland så lite som 2 veckor. Medan den som jobbar med kinesisk medicin har minst 3 år förutom västerländsk medicin, motsvarande samma som sjuksköterskor, minst.
Hur drabbar det er att man blandar ihop det här med nålar och nålar?
På många sätt. Framförallt så skulle jag vilja säga att det drabbar patienten. Och det tycker jag är det viktigaste att plocka fram. Om man går till en person som bara har den här korta utbildningen, så blir man behandlad som en kopia av den som var tidigare och den som var tidigare och den som var tidigare. Man går enligt ett schema. Man tror att varje människa är en exakt kopia av den andra. Och att huvudvärk, det finns det bara en orsak till och ett sätt att behandla på. Då kan man lika gärna gå och hämta en Alvedon, skulle jag vilja säga. Mm. Går man till en kinesisk utbildad terapeut som jobbar med akupunktur och så, då får du ett helhetsgrepp. Man tar puls, man ställer massor med frågor och så kanske man konstaterar att huvudvärken beror på att man igår var ute och slarvade för mycket. Då behandlar man på ett sätt. Eller så beror det på att man är en anorektisk tjej som inte har ätit klokt på de sista månaderna och egentligen är alldeles utmärglad. Då behandlar man på ett sätt. Eller också beror det på att man är orolig och nervös inför någonting speciellt. Då behandlar man på ett sätt. Eller den som har högt blodtryck, ytterligare ett sätt. Det finns alltså mängder olika sorters huvudvärk som ska behandlas på olika sätt. Dessutom är vi unika på annat sätt också. Män och kvinnor har inte riktigt samma förhållande och inte unga och gamla heller.
I Sverige har vi ibland någon sorts idé om att det blir mer rättvist om man använder one size fits all och att det blir jämlikt och fint.
Ja, det är lika illa för alla.
Ja.
Så hur ska jag som mottagare av akupunktur veta vem som behandlar mig?
Jag tycker att man ska ställa frågor. Jag tycker att man ska fråga, vilken utbildning har du? Hur tänker du när du ska behandla mig? Och sen tycker jag också att man ska känna efter hur man blir bemött. För kommer det bara in en terapeut, jag tänker inte säga yrkesroller nu, för jag har ingen lust att gå i clinch med olika yrkesroller. Men om det kommer in en terapeut som enbart kommer in och sätter dit nålarna liksom väldigt mekaniskt och sen går ut därifrån liksom. Och inte kommer tillbaka förrän den tycker att den ska snurra på nålarna likadant för alla. Då tycker jag att man ska gå därifrån och välja någon annan. Ibland måste man testa också för att veta. Egentligen så är det så att inom svensk sjukvård får man inte använda den kinesiska metoden. Därför att man hävdar att det finns inget vetenskapligt bevis för den.
Utan det ska vara vilket nationalitet på akupunktur?
Det ska vara svensk.
Oho.
Mm, då kallades den medicinsk akupunktur.
Och det är den medicinska akupunkturen är den som du då får genom den svenska sjukvården?
Ja,
eller så?
Precis.
Men den används ganska flitigt till smärtlindring. Eller
ja, och den kan,
kanske inte. Men
jo, det gör den faktiskt. Jaha. Och den kan mycket väl fungera. Så det är inte det att det alla gånger blir fel. Men eftersom vi är så unika så stämmer det långt ifrån alltid. Det är många som har upplevt att de får väldigt mycket smärta därför att flertalet av de här terapeuterna tror att man enligt schema också ska gå in och dra till på de här nålarna så man får lite extra effekt. Är det då till exempel en anorektisk tjej som har ont och man gör så, då kan den svimma och må jättedåligt efteråt. Och andra gånger så kan man få blödningar och andra gånger så kan man råka ut för andra saker om man gör så där.
Snurrar du aldrig på nålarna?
Jo, det händer, men det beror på vilket tillstånd det är. Alltså, jag måste moderera min behandlingsmetod efter den patient som jag har framför mig och också efter det dagstillstånd som den patienten har.
Och nu kommer jag att tänka på en journalistresa som jag var bjuden på för många år sedan, säkert 20 år sedan, av sydkoreanska staten tillsammans med kanske 20 europeiska journalister. Och det handlade om koreansk röd ginseng som de ville övertyga oss om. Och då satte vi oss alla västerländska journalister och ställde väldigt västerländska frågor av typ: den här är ju dubbelt så dyr som annan ginseng. Är den då dubbelt så bra? Och då tittar de frågande på oss och sa: men hur många ska man ta? Frågade de. Så, men det kan ju, det beror ju på om du är man eller kvinna, om du är gammal eller ung, om det är höst eller vår, om du har haft många infektioner. Om du är gravid. Du kan ju inte börja med medicinen och dosen. Det var och då har det gjorts dubbelblindtester då? Frågade de. Alla äter ju ginseng. Och då var det många som avfärdade det här som oseriöst, ovetenskapligt. För att vi ville ha en given dos till alla personer som skulle vara trovärdig. Och det är väldigt intressant att förstå vilka krockar det blir.
Ja, alltså den kinesiska medicinen och jag skulle vilja säga den traditionella medicinen generellt i världen. Den har utgått ifrån att varje människa är unik i grund och botten. Och den har utgått ifrån klimatfaktorer. Att vi alltså råkar ut för olika saker och mår på olika sätt beroende på vilket klimat vi lever i och befinner oss i. Och man har också tagit ansvar för vilken mat man bör äta i olika sammanhang. Den kinesiska medicinen, precis som ayurvedisk medicin, indianmedicin, involverar såväl kost som rörelse, som behov av vila, som behov av sexuell aktivitet och närhet till andra, som koppning och värme via moxa till exempel.
Vad är det?
Nålar och en del andra metoder. Alltså det, och qigong och tai chi och så. Alltså det är en helhet där man liksom ska leverera en balans av både råd och behandling för att patienten ska må bra. Moxa, det är ett sätt att distribuera värme. Och det finns olika sätt att distribuera det. Man kan använda örten som det tillverkas av, som lös moxa och gör små koner som man bränner på huden, men man släcker dem innan det kommer ända ner mot huden. Så man bränns egentligen inte, men värmen går rakt in. Annars kan man använda stavar som är gjorda av pressad ört och halvbränd. Och så bränner man dem ovanför en nål eller via en box som man lägger dem i. Och så kan man tillföra värme. Många av våra tillstånd som vi har.
Du nämnde moxa och koppning. Fast du tog den, ja, eftersom jag bara tänker om jag ska ta koppning först för den ordningen så har du... Nej, det spelar ingen roll. Ja. Hanna, du nämnde både moxa och koppning. Det tror jag vi många som inte vet. Berätta.
Moxa gör man när man vill tillföra värme i behandlingen. Och moxa tillverkas av en torkad ört. Den är släkt med den gråbo som växer i Sverige, men den är inte riktigt likadan. Och man använder faktiskt de här små, små håren som finns på stammen av örten till den allra finaste moxan. Och den kan man rulla till små, små, små koner och sätta på huden och värma direkt. Man tänder eld på den, släcker den innan den når huden. Så man blir inte bränd.
Och vad är det för positivt med att få in värme då?
Nästan alla möjliga tillstånd av trötthet eller muskelsmärta eller så innebär i praktiken att vi inte har tillräckligt med energi eller cirkulation i det området. Oavsett om det är blodcirkulation eller det är näring som inte har nått dit. Och då tillför den här moxavärmen möjlighet att öka på cirkulationen och hjälpa kroppen själv att läka bättre. Man kan också tillföra moxen genom att använda färdiga stavar som man kan köpa i Kina. Så. De innehåller halvbränd ört kan man säga som är pressas till de här stavarna. Och de kan man tända eld på och håller en bit ifrån huden på kroppen. Eller också kan man värma in till en nål och få in värme på ett specifikt område. Det är jätteskönt kan jag säga. Det är mycket varmare än en bättre känsla av värme än vad det gör med en värmelampa.
Intressant. Och koppling?
Koppling är en teknik där man skapar vakuum. Och så som man jobbar idag så jobbar man antingen med glaskoppor eller plastkoppor. Plastkopporna har man som en vakuumpump. Man sätter koppan över huden där man inser att man måste öka cirkulationen. Och så pumpar man upp ett vakuum i den här koppan. Så huden går upp, bindväv och hud går upp som uppdragen i den här koppan. Annars använder man en glaskoppa och så tänder man eld i den och förbränner därmed syret i den. Och innan det har liksom fyllt på med syre så lägger man mot glaskoppan mot huden och får samma effekt som med vakuumkoppan. Men plus att man får värme då. Koppan är ju uppvärmd så att man kan få ännu mer med det. Man kan använda statisk koppning där man sätter på specifika områden, men man kan också göra koppningsmassage om man har olja under och dra i huden. Man får en nästan som en bindvävsmassage på det sättet.
Och cirkulationen blir mycket bättre. Mm.
Man kan också dra ut sjukdomstillstånd som sitter lite djupare. Om du har en lunginflammation eller så som har gått på djupet i lungorna så kan man lättare behandla det med akupunktur eller andra behandlingar om man använder koppning för att plocka ut det längre ut.
Jag tänker på en mycket klok medicinsk qigongmästare Fan Xilang som har en
hon
verksamhet.
Hon är min mästare också.
Ja. Hon är väldigt duktig i traditionell kinesisk medicin. Och hon säger att i Sverige så utsätter vi oss väldigt mycket för kyla, fukt och drag. Det som vi tycker vi är lite hurtiga och liksom är kallvad och rullar och sådär. Att hon säger att, det här, att hon kan se folksjukdomar som är kopplade åtminstone vissa individer. För att, och när man har ont i leder och så ska man inte ta de där kallbaden och så. Hänger det här väldigt mycket ihop med det kinesiska också?
Ja, det gör det. Det är absolut så. Man pratar om både inre vind och yttre vind som kan skada hälsan. Och den yttre vinden det är ju då när det blåser ute. Jag bor ju normalt sett på Gotland och där blåser det nästan jämnt. Så det får man se till att akta sig för. Man kan få allt ifrån nackdrag till förkylningar till muskelsmärtor. Alltså framförallt så spänner sig kroppen för att hålla emot det här. Och det gör att cirkulationen i hela kroppen försämras. Och det inre vinden, det handlar ju om stress och frustration och ilska och så.
Har du känt det någon gång, Maria?
Absolut. Frustration och ilska, ja, det händer.
Då är det som att det går en vind inom, ner från botten och upp och så blir man röd i ansiktet och så bara brusar det.
Och så exploderar man. Ja. Men Hanna, hur går det till om jag kommer till dig för en behandling? Vad gör du då?
Ja, först så vill jag att du sätter dig ner och sitter lugnt och bekvämt. Och sen kommer jag att ställa en hel del frågor till dig. Jag vill att du berättar, varför kommer du till mig? Och sättet du berättar på, vilka saker du fokuserar på och i vilken ordning du berättar det på, det är också viktigt. Sen fortsätter jag med att ta puls på dig och det gör jag på båda dina handleder. Jag jämför pulsen på båda dina handleder. Jag vill att det ska vara balanserat på ett speciellt sätt. Och jag tar pulsen på olika djup. Därför att positionerna ger mig en indikation på hur olika organ mår och hur du tar upp näring till exempel. Och vilken energi du har att leverera ditt arbete varje dag och så. Sen tittar jag också på tungan så jag ber dig verkligen sträcka ut tungan riktigt ordentligt till mig så jag får titta på den. Och då tittar jag på färgnyanser, jag tittar på strukturer, jag tittar på vilken form den har och om den står still eller inte. Om den darrar eller om det finns olika sidor på den. Om höger sida är lite annorlunda än vänster. Och utifrån det så ställer jag ännu flera frågor.
Så tungan är viktig?
Ja, och inte bara tungan. Jag tittar ju på ditt ansikte och tittar i dina ögon. Men sen känner jag också doften av dig. För doften kan avslöja väldigt mycket. Till exempel så en person som har diabetes, det känns lång väg om den har gått till en viss grad.
Och är det här någonting som är jag då överhuvudtaget, eller är det någonting som varierar hos mig beroende på hur jag mår, hur min tunga
det
ser ut?
Dels så finns det en konstitutionell del i det, men sen så kan det variera över dag. Och till exempel min älskade pappa som gick bort för många år sedan, han fick stroke. Och även om inte jag kunde kinesisk medicin när han fick det, jag var bara 13, så kunde jag se att hans tunga hade vibrerat och darrat när han sträckte ut den. Han gjorde det ibland med oss när han skulle skoja. Och det är en indikation att det finns en risk att stroke är på väg. Så man tittar på väldigt, man tittar på både hur den statiskt ser ut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och hur den rör sig och så. Den här darrande tungan är ju ingen konstitutionell del. Och inte heller de beläggningar som du får om du har druckit kaffe, för då ser den lite brun ut. Eller om du äter väldigt mycket kall mat som yoghurt och fil och kalla soppor och sallader för att du ska vara nyttig och så. Då ligger det, ser beläggningen ut på ett visst sätt. Ja. Och även pulsen förändras av det då, så man kan liksom konstatera det. Alltså, du säger att du har slutat med kaffe. Nej, det har du inte.
Du kan avslöja allt. Gå in
och lura en akupunktör alltså.
Sen kan man titta i öronen och palpera öronen. Man tittar i ansiktet, för olika delar i ansiktet talar också om, eller kan ge en indikation kanske jag ska uttrycka det så, för att det finns saker och ting som inte är riktigt på det sätt som det borde vara. Det klassiska är väl näsan.
Hur då?
Det här är hjärtat längst ut här.
Nästippen i hjärtat.
Ja, och har du då en väldigt blåröd näsa så brukar man ju veta vad man har pysslat med ganska länge. Många har ju druckit alkohol länge då. Då mår inte levern heller så bra, inte hjärtat så bra heller. Men om den är kritvit och lite grönvit, ja, då beror det på att det inte hjärtat riktigt har förmåga att cirkulera energin i kroppen. Sen räcker ju inte det som diagnos, men det är en utgångspunkt för hur jag fortsätter att ställa frågor och hur jag fortsätter att palpera och så.
Brukar det då krävas ganska många behandlingar för att man ska komma till rätta med obalanserna?
Ja, det beror på hur länge du har levt med dem. Om du har fått en tennisarmbåge och kommer till mig ganska kvickt inom några veckor, då kan jag fixa det med en behandling. Men om du ser till att spara på den länge, då tar det längre tid att behandla. Därför att kroppen anpassar sig efter att det finns en obalans. Man ser till att inte röra sig på det sättet som att det gör ont. Och man ser till att nästan glömma bort den där armbågen för att det är så jobbigt att det gör ont. Och det innebär också att man låter kroppen anpassa sig till att den där armbågen inte riktigt är i funktion. Och hjärnan minskar lite sin aktivitet dit också. För hjärnan använder sin energi eller sin påverkansmöjlighet där kroppen är aktiv.
Jag tänker på det som du sa, Annika, om fukt och kyla och det här som du sa om moxa och att med värmebehandlingar och att det. Är det ett mål att man ska nå en neutral eller en balans i kroppens värme? Det är det som är målet som vi strävar efter.
Ja. Balans är ju någonting som man talar mycket om i kinesisk medicin. Nu ska man väl veta att den där totala balansen uppnår man aldrig. Då har man nått slutet av sitt liv. Men målet är att man ska ha en balans av värme och kyla, av aktivitet och vila, av glädje och lite mer stilla aktiviteter för att man ska kunna må riktigt bra. Kroppen måste hinna med, kroppen måste få energi i förhållande till liksom, att man är intresserad, engagerad i någonting, men blir det för mycket av det så tär det på kroppen. Är man allt för ointresserad så blir man som en liten geléklump till slut, och är man för engagerad så brinner man upp. Så det är balans i alla möjliga hänseenden. Och den här balanspunkten, den sitter inte på samma ställe eller går inte att hitta på samma ställe för alla människor, utan den är ju individuell. Och den förflyttar sig också över tid i livet. När man är ung så behöver man jättemycket skjuts och aktivitet vanligtvis för de allra flesta. Och när man blir äldre, 50, 60, 70, ja, punkten är liksom individuell också. Då kan man behöva mer, lite mer vila eller lite mer ro i sina sorters aktiviteter, även om det inte är någon konstant faktor.
Är det många som är rädda för att få nålarna?
Och liksom... Ja, det är det. De flesta som är rädda för att få nålar har faktiskt varit i sjukvårdens hägn och fått akupunktur där. För det har gjort så förbaskat ont.
Gör det ont att få akupunktur av dig?
Det kan göra det enskilda punkter. Men jag anstränger mig verkligen för att det inte ska göra det. Det måste nämligen inte göra det. Men sen finns det vissa punkter som är väldigt starka och därmed är väldigt lättretade. Så.
Men om det gör ont så är det inte för nålen som du sticker som gör ont, utan det är för att punkten som nålen ska åt.
Precis. För nålen är så tunn, så den är tunnare än en synål. Det går till och med att sticka igenom ett blodkärl utan att det ska blöda. Därför att det sluter sig igen om man drar ut nålen på rätt sätt.
Men det används ju just för smärtstillande.
Ja.
Fast det då kan utlösa smärta hos de som är rädda eller känsliga.
Ja, det stämmer det. Men så kan det ju vara med många saker i sig då. Alltså om jag har ont i en tand så går jag till tandläkaren, och tandläkarens behandling kanske också gör ont. Så jag väljer liksom en behandling som kan ta bort det här onda som molar eller ligger kvar länge. Och då är jag vanligtvis beredd att ta en liten period av ont på ett annat sätt för att kunna komma förbi det.
Du nämnde det här med sjukvårdens akupunktur, och vi pratade tidigare om den traditionella kinesiska akupunkturen. Ni samsas inte speciellt väl?
Alltså jag ser egentligen inte att jag är ovän med dem. Jag ser det bara att vi möter saker och ting på lite olika sätt. Och det jag kan tycka är synd är att det finns en del då som får ta patent på att göra det här. Och det är nämligen de med kortast utbildning. Det kan jag tycka är konstigt. Medan de som har en väldigt lång och gedigen utbildning blir placerade utanför. Men jag tycker att vi ska samverka generellt sett.
Vilka patienter som du får, säger du att det här är inte mitt domän. Jag kan kanske förbättra ditt hälsotillstånd eller immunförsvar, men du måste gå till en annan läkare. Mm. Är det väldigt tydligt för dig när det är så?
Ja, det borde väl vara väldigt tydligt, och jag använder mig av traditionell medicin kanske mer än vad mina kollegor gör. För att jag vill vara säker. Så fort jag har en aning om att det skulle kunna vara en tumörsjukdom, så ser jag till att de ska komma in till akutsjukvård snarast möjligt. Mm. Och det kan ske genom att jag nästan manipulerar dem. Därför att jag får ju inte göra diagnos när det gäller tumör. Så då får jag en grannlaga uppgift att snirkla mig förbi det och ändå få patienten att faktiskt gå till traditionell sjukvård för att undersöka och säkerställa att det inte är så illa.
Och har du upptäckt några?
Jajamensan, det har jag gjort. Jag har träffat flera, men det är en som jag har kvar väldigt mycket i minnet. Och det var en äldre kvinna som kom till mig för att hon har ont i ryggen och vill ha hjälp med det. Sjukgymnastiken hade inte hjälpt till och Alvedon räckte inte längre. Så då kom hon till mig och ville ha akupunktur, och jag tittade på hennes tunga. Och där såg jag något jag inte tyckte om. För mig så betydde det att det var en väldigt stor blodstagnation i lungorna. Och jag var då rädd att det var en lung cancer av något slag. Och jag fick lirka med henne mycket liksom, för att hon ville inte alls gå till sjukvården överhuvudtaget. Och jag sa att ja, men du vet att jag är så pass ny här nu och jag är lite osäker. Jag skulle verkligen vilja att vi får det verifierat att det är liksom grönt kort här liksom. Så det är så här när man är liksom alldeles grön, vet du, så. Så jag, Och det är för att jag är liksom så larvig så. Så det kan du väl göra för min skull då, tyckte jag. Och så fick jag in henne och hon hade lungtumör. Men det kom i så tidigt stadium så att de fick bort det. Och det är många, många år sedan nu. För det här var verkligen när jag var ny akupunktör.
Ja, vad tacksam hon måste ha varit.
Så, och sen behandlade jag henne och hon är helt frisk.
Så hon kom tillbaka till dig för
alla behandlingar sen?
Härligt. Och vad tycker du är huvudskälen till att man borde ha mer akupunktur i vården?
Jag ser det som ett sätt att spara pengar nu då i vårdkristider. Det finns mycket som man kan behandla med akupunktur. Det finns också många tillstånd. Till exempel när man har opererat så läker såren snabbare. Om man har bensår kan man få igång cirkulationen i benen. Det är ju ett jätteproblem inom långvården bland annat. Vi skulle helt enkelt kunna spara jättemycket pengar. Det andra är att vi inte har så många biverkningar när det gäller akupunktur. Många av de tillstånd som behandlas med mediciner ger jättemycket biverkningar som inte skulle behövas. Och ett tredje är att en miljömässig aspekt. Att släppa ut så mycket antibiotika, att släppa ut så mycket hormonpreparat, att släppa ut så mycket annat skit i naturen, det borde vara, stå över oss när vi har kommit så långt som till 2017. Och att ge akupunktur, tuina, koppning, träna qigong, tai chi, det ger inte de biverkningarna för moder natur. Och vi påverkar också naturen i Indien och på de andra ställena där de här läkemedelsbolagen tillverkar sin medicin.
Vi pratar ju väldigt mycket om forskning och vilken forskning som finns bakom olika metoder. Vad finns det för forskning bakom akupunktur?
Ja, dels så skulle jag säga att hela den här perioden bakåt, åtminstone sedan Kristi födelse kan man säga, en slags forskning i Kina. Där man har sammanställt traditioner, kunskap som har funnits, gjort böcker, undersökt vidare och testat och så. Det forskning är ju en aspekt, även om den kanske inte platsar i det som man i Sverige kallar för forskning idag. Klinisk forskning och basforskning och så. Men det är ändå ett väldigt vitt arbete där man har samlat, undersökt och testat. Sen så skulle jag vilja hänvisa till Nobelpristagaren här för något år sedan, två nämligen bestämt då. Det är Toyo Jo som använde sig av texter från 600-talet där hon hittade texter som beskrev hur man kunde behandla infektionssjukdomar. Hon hittade en text som handlade om Artemisia som då är en slags malört. Ingen förstod då hur man skulle utvinna det här ämnet. Och hon gjorde research under många, många år. Faktiskt på uppdrag av Mao. Och så småningom, efter lång, lång tid studier och även att utsätta sig själv för malaria, så kom hon på att okej, det var via kallt vatten. Inte genom att hälla hett vatten på, inte genom alkohol, inte genom att rosta, inte genom att göra si och inte göra så. Kallt vatten och så skulle det stå och dra en viss tid och så kunde man utvinna det. Det är också forskning. Sen finns det forskning i Norge som beskriver hur akupunktur kan använda postoperativt för barn. Och också akupunktur som kan behandla diagnoser som handlar om infertila kvinnor, de kvinnor som har svårigheter att få barn. I Sverige har vi bland annat Kajsa Landgren som har bedrivit forskning kring barn med kolik. Hon fick sin doktorshatt för ett antal år sedan, men nu har hon också gått vidare och forskat på många mycket större grupper och har publicerat en ny rapport som är väldigt positiv.
Så med all den forskningen i ryggen, varför är då akupunkturen, den traditionella akupunkturen, så styvmoderligt behandlad? Vad tror du, Hanna?
Ja, man vill liksom inte godta den forskning som görs. Och Martin Ingvar har bland annat sagt att forskning på det här, det kan man inte göra på samma sätt som vi gör med annan medicinsk forskning. Utan det måste till andra system. Men det har man inte velat satsa på. Nu är det så att Sveriges regering, precis som många andra regeringar, har skrivit på WHO:s strategidokument för traditionell medicin. I detta strategidokument så står det att de som har skrivit på har sagt att de ska satsa på forskning i komplementära traditionella metoder. Man har skrivit på att man ska möjliggöra och tillgängliggöra den här sortens behandling för patienter i största allmänhet. Och man ska också medverka till att den inkorporeras eller ges till möjlighet att samverka med den konventionella vården i övrigt.
Men det till och med våra nordiska grannar är mer på hugget här.
Absolut. I Norge så har man en högskola som utbildar sina akupunktörer. I Danmark så är det momsbefriat. I Finland så har man många tankar på samverkan med högre utbildningar på högskolenivå också. Och sen finns det ju andra länder där man till och med har förbjudit den här kortare akupunkturbehandlingen som idag används i sjukvården och som är den enda som på sätt och vis är godkänd, kan man säga.
Tycker du man borde göra det i Sverige också?
Jag tycker att man skulle, för patientsäkerhetens skull, tycker jag att man skulle ge akupunktörer en skyddad yrkestitel. Eller åtminstone kräva att alla som jobbar med akupunktur har en lång och gedigen utbildning motsvarande den som vi har. Jag kan inte säga att jag tycker naturligtvis att vi har en bra utbildning, men det finns ju ingenting som inte kan bli bättre.
Det var väl ett upprop om något till beslutsfattarna att se till att akupunktörer får en legitimation helt enkelt.
Vi har till och med en politiker som har lagt in en motion om detta och den motionen kommer att behandlas i vår.
Då ser vi fram emot ett resultat och håller tummarna.
Tack.
Därmed tackar vi dig, Hanna Angerud, för att du var med i Uppdrag Hälsa. Tack för idag.
Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.